Har du satt på nu då? Och du behöver inte göra ett provinspelning. Det är jättekonstigt. Och en grej i ena örat och så höra med det andra. Men jag får se. Jag kanske lyckas glömma bort det så småningom. När jag körde hit nu bara utifrån det med dig i huvudet att jag skulle träffa er här på Moalina. Så påmindes jag om alla gånger som jag har kört mellan Vadstena och Linköping till universitetssjukhuset. När jag själv gick och fick cellgiftsbehandling och strålning och alla de här hela kittet av behandlingar. Och det var en väldigt speciell känsla kände jag. Jag har ju sett Moalinas foldrar och sånt när jag själv var sjuk. Men tog mig aldrig så långt som att ta kontakt med Moalina. Jag tror att det hänger ihop mycket med att jag har haft väldigt gott stöd omkring mig. Hemma i Vadstena, massor av vänner. Och de gick i skytteltrafik och sprang in och ut. Och turades väl om och hälsa på och visa ett litet livstecken här och var i min lilla bubbla som jag befann mig. Så det var ett, på ett sätt så här lite varmt återbesök i en period som ligger ganska långt tillbaka. Det var ju 2014. Jag kom också på när jag satt där och körde att ja, men det var ju precis just den här tiden när jag fick andra cellgiftsbehandlingen. Det var precis den här tiden på året i mars, 18 mars närmare bestämt. Det är den 20 idag. Och jag och Ami pratade om existentiella gränssituationer. Jag tänker att det är någonting som vi kommer att prata om ikväll. Jag kommer att snirkla mig fram på mitt eget sätt här och det kommer nog vara både stora perspektiv och små perspektiv. Och om ni tycker att det blir lite krångligt eller att ni inte hänger med, för jag vet ju, jag tänker utifrån, ja, det är så självklart för mig många saker som handlar om det mänskliga och psykologi och relationer och allt sånt där. Så jag tror att alla tänker på samma sätt. Men det vet jag ju egentligen att vi inte gör. Och inte ens psykologer tänker på samma sätt. Så varför skulle ni tycka att och hänga med här i svängarna? Så är det någonting så bara räck upp handen och fråga. Jag tycker om att ha dialog när jag föreläser. Så att det är väldigt, väldigt okej. Och eftersom jag också vet nu, det här är ju, jag tänker vi pratar en liten trudelutt här innan och pratar om det här traumat som det ju faktiskt kan vara att få bröstcancer. Så tänker jag också på hur viktigt det är att hitta till en trygg plats i oss själva. Så att jag hade tänkt att börja i den änden att ni skulle få en liten guidad meditation. Där ni får skapa ett inre tryggt rum. Och bara som en liten förberedelse så tänker jag att ni kan välja en plats som är bekant. Det kan vara en plats i naturen. Det kan vara hemma. Jag har nog hört alla varianter på trygga rum. Så att det finns inget rätt eller fel. Någon hade ett tryggt rum i bilen. Och det funkar det också. Och det kan vara ett rum hemma. Och det kan vara ett rum i naturen. Det kan vara en berså. Det kan vara en skogsglänta, det kan vara en plats vid en sjö eller i någon stuga eller något annat ställe som du känner dig väldigt trygg på. Så, jag tänker att var och en ska få göra det här, men att vi gör det samtidigt naturligtvis. Så då ser du till att du sitter bekvämt på stolen just nu. Och jag hoppas, jag har aldrig lyckats luska ut hur man stänger av telefonen så att den inte ringer när man spelar musik. Men så våldsamt mycket folk brukar inte ringa till mig. Men har jag otur så ringer de precis när jag har satt på. För det mesta funkar det, så jag ska inte, men bara så flagga. Och jag bara säger, jag stänger av och fortsätter, så då kan ni bara vara kvar där ni är om det skulle inträffa. Så luta dig skönt tillbaka i stolen. Du kan vända uppmärksamheten inåt genom att blunda eller titta ner i golvet. Det är vad som funkar för dig. Och så bara lägg märke till hur du har det i kroppen just nu. Om det är någonting som pockar på uppmärksamhet. Det kan vara någonting som stramar eller spänner eller att du sitter lite snett eller så. Så bara korrigera. Och se till så att du har en sittställning som du kan ha en liten stund. Så tar du en liten stund och bara följer din egen andning. Så du lägger märke till hur det känns när du andas in och när du andas ut. Så en liten stund så har du all uppmärksamhet riktad på din egen andning. Och nästan åker med uppmärksamheten i varje andetag. Så det enda du fokuserar på är dina egna andetag. Och så kan du för ditt inre låta en plats som känns trygg, som du känner till och kanske har varit på, låta den platsen framträda. Det kan också vara en plats som du formar precis just nu i stunden. Som kan vara en blandning av flera platser kanske. Huvudsaken är att det som du frammanar för ditt inre just nu är en plats som du förknippar med trygghet. Så du bara konstatera var du är någonstans, hur det ser ut omkring dig, känslan som finns. Finns det några dofter? Finns det några ljud? Och om det är en plats som du formar just nu, så se till att forma den precis så som du vill ha den i den här stunden. Och om du inte har en viloplats på den här trygga, i det här trygga rummet eller utrymmet, så skapa en skön viloplats, precis så som du vill ha det. Det kan vara en skön fåtölj, det kan vara en plats i naturen som är formad precis just för dig. Det kan vara en bädd eller soffa eller någonting annat. Och så låter du dig själv vila en stund på den här sköna, särskilda platsen. Och förbereder dig på att möta lite musik som kommer och är tillsammans med dig. Och där du kan vila en liten, liten stund, guidad av musiken, till stillhet och vila i ditt trygga rum.
Thank you.
Så bara ta en liten stund och ta in känslan i ditt trygga rum. Och innan du lämnar ditt trygga rum så påminn dig själv om att det här är ett rum som du kan återvända till när helst du behöver det. Och så kan du vända uppmärksamheten utåt igen. Sträcka lite på dig. Så jag tänker bara, om ni bara tar några minuter med den som sitter bredvid och bara säger något om vad det var för rum som du hittade. Så 2 minuter var, max. Songs from a secret garden. Songs from a secret garden. Ja, jag kan skriva upp det sen. Absolut. Ja. Har alla hunnit säga någonting om det som tog plats? Jag tänker att det alltid är viktigt att få dela lite, för det blir liksom lite mer påtagligt för en när man också får beskriva och berätta, tänker jag. Så då kan man ju undra, varför pratar jag om ett inre tryggt rum? Jag tänker också att vi här ska skapa ett tryggt rum tillsammans ikväll för att prata om väldigt svåra saker. Och när jag arbetar med människor som är traumatiserade så är ju det första som jag jobbar med att hjälpa till att skapa ett tryggt rum. ett rum där man kan vila trots det som man har varit med om. Och jag tänker också att utmaningen när vi befinner oss i en sån här existentiell gränssituation, jag använder det ordet nu eftersom du redan flaggade här så. Och det handlar ju om situationer som kan vara på liv och död, och det behöver inte vara att vi är hotade rent fysiskt, utan det kan också vara känslomässigt, mentalt. Och att det ju kan kännas som att det är så tungt och svårt, så jag vet inte om jag klarar det här. Jag vet inte om jag kommer att komma levande ur det här. Så, och det första som behöver hända är ju att kunna hitta en trygg plats. Och om jag tänker på hur det var för mig när jag fick mitt cancerbesked, så kan jag ju säga att jag var allt annat än trygg. Jag kommer ihåg att jag åkte med min vän Eva, som jobbade då inom vården, gjorde hon, det gör hon inte längre, men då var hon ju i den svängen. Min delsbo, som jag kallar honom, han var hemma i Malmö, och dagen innan vi skulle åka iväg till universitetssjukhuset och jag skulle få besked vad som biopsin hade visat och sådär, så var jag på Borgegården vid slottet med mina grannar och tjoa och tjimma, för vi hade vunnit postkodlotteriet. Och jag hade vunnit hela 80 000 och så fanns det de som vann 10 miljoner som mest. Och det, så det var ju fest där dagen innan. Och sen nästa dag, det liksom pendeln går, nästa dag så var det liksom något helt annat som väntade. Jag vet att jag satt och pratade med Eva i bilen och sa, nu är jag jätteorolig. Nej, säger hon, det är säkert ingenting. Så där som man säger innan. Och så när jag kommer upp till sjukhuset där och vandrar i korridorerna och till läkarens kontor, så sitter jag där på andra sidan skrivbordet och jag tycker att hon ler mot mig, och jag tycker det känns konstigt, för samtidigt så säger hon, du har cancer. Och jag fattar ingenting. Det var som om någon hade drömt till mig med en klubba i huvudet. Jag kände mig helt förlamad och stum, och jag kunde inte få ihop mina tankar. Jag fick inte en enda vettig tanke i huvudet. Och då fanns ju min vän där, som tur var, som kunde då hjälpa till och ställa frågor och allt möjligt sånt där. Och sakta men säkert så kunde jag åtminstone lägga fokus på det praktiska. Jag har ju eget företag, så jag vandrade ju iväg då liksom och tänkte att ja, men jag har massa jobb som jag måste göra och jag måste landa. För att man är inte så klok i de lägena när man hamnar lite vilse i sig själv. Men jag lyckades deala med läkaren i alla fall, så jag fick skjuta upp operationen lite så att jag kunde landa mina jobb. Och ja, så blev det. Och sen var jag lite avtrubbad. Sen rätt vad det var, jag vet inte riktigt hur det gick till, så fann jag mig själv i ett rum tillsammans med min vän och en bröstsköterska. Och så får jag den här frågan, hur känns det? Och det räckte för att det bara skulle välla ut. Hela min förtvivlan kom i rummet där och bara rann ur mig. Så då brast det ju. Då släppte den här förlamningen. Men jag tänker på hela tiden efter det. Alltså jag var så snurrig. Jag kunde inte tänka. Jag slarvade bort bilnycklar. Jag vände upp och ner på saker. Och jag tror aldrig jag någonsin har slarvat bort så mycket i mitt liv som jag gjorde under den perioden där innan operation och innan allting körde igång. Jag har en favoritpoet, Karin Boye, som har följt med mig ofta i livet i sådana här svåra situationer. Och hon har skrivit en dikt som heter Du ska tacka. Och första strofen i den dikten lyder: Du ska tacka dina gudar om de tvingar dig att gå dit där det inte finns några fotspår att lita på. Och jag tycker att det är så kärnfullt, för det illustrerar precis känslan. Sen kan man ju fråga sig, varför ska man tacka gudarna när man har fått cancer och fått ett cancerbesked? Och i min värld så blir det mera till att det finns ändå en, att det andas en tro på att det finns någon sorts ordning och mening någonstans. Och att om inte annat så kan jag själv skapa mening i det som sker. Och det här att inte ha några fotspår att följa, det tänker jag också att det är precis så som jag kände. Jag kände som att okej, nu har jag väldigt mycket framför mig som jag aldrig har upplevt. Och jag har ingen aning om hur jag ska förhålla mig till det här. Och det är ju precis så, som att gå ut i ett landskap som man inte känner till. Och man har inga fotspår att följa, man har inga stigar att gå efter. Det är bara okänt landskap. Och det är ju lite läskigt, tänker jag. Åtminstone var det det för mig. Jag tänker också, som jag sa innan, så är ju utmaningen i det här att hitta till en lugn plats där det går att vila trots allt. Och hur sjutton gör man det när rädslan liksom vibrerar inombords? Och så tänker jag på hur gjorde jag? Jag vet ju någonstans, jag, utifrån mitt psykologperspektiv, hur jag tänker att det ska vara. Det har man ju tänkt i olika skeden när jag har mött människor. Men hur gjorde jag då egentligen? Ja, men för att hitta den här lite lugnare och tryggare platsen i mig själv så var jag tvungen att montera ner alla de här föreställningarna som jag hade om vad jag skulle göra eller vad jag skulle vara. Jag tänkte, det fanns ju inte på kartan innan dess till exempel att jag skulle vara sjukskriven i mitt företag och sådär. Så det var någonting som jag fick släppa och lämna. Och med cellgifter och hur trött man blir och oförmögen att bara göra någonting överhuvudtaget, så får man ju släppa alla föreställningar om vad man borde göra hemma, om man ska städa, eller det fick väl gro igen då. Så att det var väldigt mycket sånt här släppa, 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 släppa. Och till slut så landade jag i det här konstaterandet att, för man kan ju också i ett sånt här läge så kan man ju fråga sig, vad är det för mening med det här? Varför får jag cancer, har jag hört många av mina som jag har mött i jobbet har ju ställt den frågan. Och för mig blev det så när jag tänkte på det att ja, varför inte jag? Det är ju jättemånga människor som får cancer. Det är ju också en erfarenhet som jag har utifrån att jag möter väldigt mycket människor i mitt jobb. Så det jag inriktade mig på, det var att finna mening i livet istället för att försöka finna meningen med livet. För det är ju de frågorna som dyker upp. Vad är det för mening? Varför är jag här? Varför lever jag överhuvudtaget om jag ändå ska dö? Vad är det för mening med det? Och jag är ju i grunden en väldigt optimistisk person sådär, så att det går ju inte jag med på att landa i så här, den typen av frågeställningar. Så att jag landar mer i det här att finna mening i det lilla. För att meningen med livet, det kommer vi aldrig att komma underfund med. Det är liksom för stort. Men man kan i tider när man mår bra och är trygg och sådär, så kan man leka lite mer med sådana tankar och funderingar. Och jag tänker ju då att när man mera ställer sig frågan, var kan jag finna mening i livet? Då blir det ju i det här lilla. I miljön där jag finns. Jag hade sällskap av 4 små kattungar när jag gick på behandling. Och de fanns runt omkring mig och tumlade omkring. De kom efter första cellgiftsbehandlingen, så ploppade de ut en efter en. Och kattan kom och hämtade mig och ville hålla tass när hon skulle föda. Så det var så här väldigt innerligt och varmt. Och de här kattungarna, de tumlar ju omkring. Jag kunde ju bara ligga i soffan eller hänga ute på trädäcket när det var fint väder. Och se hur de här små varelserna skuttade omkring, de här ulliga små typerna. Och sen när de svimmade av då, av trötthet, så kravlade de upp och la sig på mig. Någon låg på benen, någon låg på bröstet och en hade gjort det till sin uppgift att ligga och putsa flinten. Sen låg med en tass på varje sida om huvudet. Och... Så jag har nog aldrig varit så välputsad här uppe som jag var med den där lilla kattungen. Och de var mitt sällskap. De låg utanför sovrummet i en hög när jag kom upp på morgonen. Där låg kattmamman och kattungarna. Och ibland så var min dotter hos mig och då låg hennes hund där också. Så det var en hel hög. Och så gick, kom jag ihåg, jag gick ner för trapporna på morgonen. Så ropade jag halvvägs i trappen ner till första våningen då. Kom alla små kattungar, och så bara kom de där. Blum, 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 blum. Och sen hade jag en klase hängande i morgonrocken där. Så det var, och där tänker jag att där kommer det här. Att se mening i det lilla. För att man kan ju tänka sig att världen krymper. På ett sätt så gör den ju det. Men samtidigt så var det som att storheten i livet framträdde istället. Alltså det här. Ja, det är så himla svårt att beskriva. Men alltså det stora i det lilla, tänker jag. Med... spindlar som kravlar omkring, små myror och humlor och alltså hela den där världen som bara uppenbarar sig. Och där tänker jag, om vi är öppna för det som är här och nu, då finner vi ju mening i livet. Och vi kommer också närmare oss själva när vi gör det. Och det är också en väldigt viktig del, tänker jag. Och samtidigt är det ju så att jag tänker att livet har en kvalitet som egentligen går bortom den faktiska konkreta vardagen. Och det är någonting som jag i alla fall har kommit underfund med, att det är någonting som framträder i de här gränssituationerna, de här existentiella gränssituationerna. De är inte bara plågsamma och jobbiga, utan det kommer också en fas när någonting öppnar sig också. Jag tänkte att jag skulle drista mig till att beskriva hur vi blir de vi blir. Och reflektera lite över vår plats i helheten. Det är väl inte illa? Så jag har en, det här är inte en boll alltså, bara så ni vet. Det här är en sfärisk form, så som jag tänker mig. Och om ni tittar här så har jag gjort en liten trudelutt med, det ser ut som årsringar på ett träd. Och så finns det ett centrum och så finns det lite små röda prickar. Sen har jag ju en förstorad version utav det då, den lilla. Så jag ska komma till vad det är. I alla fall här på den här sfäriska formen då, så symboliserar det här mitt medvetna jag. Den här lilla trudelutten är mitt medvetna jag. Det som vi kallar för ego också. Och det är ju allt det, all den erfarenhet som jag har samlat på mig som är medveten. Som, och den jag är eller det jag definierar mig som när jag säger jag om mig själv. Det är den här lilla trudelutten då. Och egot, om jag nu ska säga någonting om egot innan jag går in på hur det formas, så är det ju en, egentligen det är inte bara det vi har formats till, utan det är också en sorts inre kraft kan man säga, som eftersträvar att undvika lidande, att undvika smärta, och att det är liksom det som egot ägnar sig åt ständigt. Att man undviker olust och man söker det som är mera lustbetonat. Sånt som känns bra helt enkelt. Sen om det är bra eller inte, det struntar egot i då. Att vi kan dra iväg på konstiga äventyr om egot är den som styr helt och hållet. Så ser alla den här modellen här borta? Jag beskriver i alla fall. Här i centrum finns en källa kan vi kalla det för. En större närvaro, stillhet som vi alla har tillgång till. Och egentligen så tänker jag då, om man tänker på bollen, den här sfäriska formen då. Så är det här en ingång till det här som är större. Och det är ju inte någonting som vi har tillgång till i, oftast i vårt dagsmedvetna. Det är ju oftast jaget, egot som får styra i det mesta. Och vi har liksom rutiner och vardag och sådär. Så hur blir vi de vi blir då? De här cirklarna runt här, de hela cirklarna symboliserar så det är som årsringar, så allt sånt som vi är med om som vi kan göra till en naturlig del av vår person, integrera kan man kalla det för också, de blir som hela sådana här cirklar. Det är allt sånt som vi kan uppleva och vara med och som vi är bekväma med. Sen händer det ju då emellanåt saker som vi inte klarar av att vara med. Det kan ju vara att jag tänker som för min del, min start i livet var ju ganska svår. För min mamma blev psykiskt sjuk och fick lämna mig, var jag 2 år, någonting sånt där. Och jag hamnade på barnhem och var där en period och sen kom jag till ett fosterhem. Och det innebär ju då att jag bar med mig sår, sådana här knutpunkter av psykisk smärta. Så för att det säger sig självt att är man så liten så klarar man ju inte av att processa och genomleva och integrera sådana erfarenheter. Och det händer ju också då att det finns starkare energi kring någon knutpunkt. Och då kan det ju också vara så att man till och med bygger upp sitt jag kring en sån smärtpunkt. Och då innebär ju det att man utgår ifrån ett grundantagande i livet när man möter människor. Man kanske tänker, jag är inte värd att bli älskad. Eller det är ingen som lyssnar på mig ändå. Det är ingen idé att jag försöker säga någonting överhuvudtaget. Det är ingen som är intresserad. Det är ingen som ser mig. Jag är nog osynlig egentligen. Och man kan ju märka det om man möter någon som har sin identitet i en smärtpunkt. Då märker man ju det på att rätt vad det är så kan det hända att man blir mött som om man var den här elaka mamman eller elaka pappan eller vem det än är som någonstans en gång i tiden har varit aktiv i att det här såret har kommit till. Så, varför pratar jag om det här då? Jo, när vi möts, alla vi här i rummet nu, vi har ju såna här inre kartor och vi har sårbarheter som vi bär runt på. Och vi har den här medvetna delen här, egot, som strävar efter att bara ha det gött och som inte vill lida och inte vill känna smärta. Och det kan ju, jag tänker sådana här företeelser som att man dricker alkohol, man drogar. Här är det. Så. Att man kan missbruka på olika sätt, missbruka mat, missbruka sex, missbruka människors förtroende kan man också göra. Relationer kan man missbruka. Och det är ju också egot som är i farten när man ägnar sig åt sådana saker. Och det kan man ju tänka att det är destruktivt, men i egots värld så är det ju liksom precis i linje med det här att undvika smärta, för det fyller den funktionen. Är det någon som har någon fråga, fundering här så här långt? Ni får gärna avbryta om ni vill, annars så tänker jag att vi ger utrymme på slutet att vi kan försöka veva igång oss och prata tillsammans lite. Så den här sfäriska formen med egot här då, och då ser man ju om man tittar här att den här, det är ju, vi har ju tillgång till väldigt mycket mer egentligen om vi vill. Och det är knappt att jag tänker att det kanske inte ens har med viljan att göra, utan det är svårt att hitta till det här större. Jo, den här dikten med Karin, som Karin Boye har skrivit, Du ska tacka. Slutstrofen där lyder, du ska tacka dina gudar när de bryter upp ditt skal så att verklighet och kärna blir ditt enda val. Och vad innebär det då? Det kan man ju fråga sig. Så jag tänkte att jag kan gå tillbaka lite i tiden i mitt eget liv. För att en gång i mitt liv så har jag haft en sån här livsavgörande erfarenhet som jag gjorde. Som där jag faktiskt fick kläm på den här större. Inte helt kan jag inte säga, men en känsla för vad jag har för plats i helheten. Och det var, jag tänker, eftersom jag pratar ju om det här att jag fick en start i livet som var traumatisk. Så innebär ju det också att jag har fått kämpa med det här hela livet. Och att jag har haft jättesvårt i kärleksrelationer. Vänskapsrelationer har alltid funkat jättebra. Men där är man ju väldigt fri och låter leva och låta leva brukar det ju ofta vara. Och i mina kärleksrelationer så gjorde jag oftast så att jag lämnade innan jag själv blev lämnad. Jag tog det säkra före det osäkra och lämnade. Och när jag väl fick min dotter, då hände det någonting i kontakten. Hon var väldigt så här, det kändes som att hon var som en naturkraft. Hon skulle ha mig, hon ammade i nästan 3 år. Så att jag kände att det hände någonting inombords, någonting omvandlades som gjorde att jag tog beslutet att nej, nu kan inte jag hålla på så där. Jag kan ju liksom, så här kan man ju inte leva, som att man inte kan leva vare sig med eller utan, eller Alltså det blir jättekämpigt liv, att jag vill ju leva helt och fullt. Och då var jag, vad var jag, 33, 34 kanske jag var. Och så var jag tillsammans med en man då som jag hade fått för mina synder, skulle man kunna säga. För han kom och gick, han kom och gick, och han kom och gick. Han övergav mig gång på gång på gång. Och varje gång han kom tillbaka så trodde jag, men nu är det väl lugnt sådär. Och så var det inte det. Och samtidigt så hade jag gett mig själv det här löftet att nej, nu ska jag banne mig inte gå in i något spel eller ja, alltså bjuda in till spel. För det är ju det vi gör när vi håller på med de här relationsdanserna där en jagar och en blir jagad. Och det är inte så kul i längden. Så eftersom jag då stod kvar, jag jagade inte honom när han gick, så innebar ju det att jag hade en ångest som inte var av denna jord. Alltså jag var bara en enda stor ångestblobba, hela jag. Och jag fattade inte riktigt hur jag skulle få bukt med det där. Hur ska jag kunna förändra det här? Och då försökte jag tänka på alla människor som jag hade nära mig och sådär. Är det någon som kan hjälpa mig i det här? Nej. Och jag tänkte på terapeuter som jag hade mött och några av de lärare som jag hade uppskattat under mina terapeututbildningar och så. Och ingen stämde liksom överens med känslan jag hade inombords. Och till slut så landade jag i att nej, det här är någonting som jag måste göra själv. Så jag tog med mig en filt och gick ut i naturen och satte mig. Och som den ångestblobba jag var där så satt jag och hade med mig en meditationskudde också. Och sa till mig själv att nej, men nu, jag vill inte att det ska vara så här längre. Nu orkar inte jag ha det så här. Nu vill jag ha en förändring. Och jag tänker sitta här om det så ska ta död på mig. Och så satt jag där med den intentionen. Och det som hände då när jag vände hela min uppmärksamhet inåt, så till slut så gav ångesten vika och så kom den här avgrundsdjupa sorgen som jag hade försökt undvika då genom att lämna innan jag blev lämnad. Och den, jag vet inte hur länge jag satt där, men när det planade ut så var det helt stilla. Det var som om någon hade storstädat i hela mig och det fanns inget i huvudet heller. Det var liksom inga tankar, inga värderingar, inga mäta, väga, jämföra och ingen tjattrande röst heller. Och när jag slog upp ögonen och tittade runt omkring mig så var det, alltså det var som en ny värld som jag såg. Det var som att jag såg livskraften i allting runt omkring mig och samtidigt så var jag påtagligt medveten om att ja, men jag är ju ett med allt. Jag hänger ihop med de här. Hela den här naturen och till och med hela universum. Och att det också fanns en sån här omedelbar förståelse för hur livet är beskaffat och vad som är viktigt och meningsfullt i livet. Och någon sorts kunskap om helheten som jag inte ens kan sätta ord på nu heller. Jag tror inte hjärnan kan omfatta det. Det var liksom väldigt stort. Så att jag försökte ju få plats med så mycket som möjligt av det där då och förstå sen i efterhand. Och bara för att illustrera var jag landade någonstans, så jag satt ju där bra länge och jag var helt tidlös. Och jag skulle iväg på en fest på kvällen till min väninnas dotter som hade gått ut gymnasiet. Och jag kom väldigt sent, för sent kom jag. Jag var ju tidlös, så att jag hade ingen koll på tiden. Och då placerade de mig vid ett bord med hennes mamma, alltså min kompis mamma, som var en äldre kvinna, som jag vanligtvis tyckte det var jättejobbigt att vara med, för att hon bara pratade om sig och sitt, och hon pratade om sina krämpor, hon pratade om människor som jag inte kände, och hon lyssnade inte alls. Hon var inte intresserad av mig. Och så satt det några till som var lite av lite liknande karaktär. De hade tussat ihop dem. Och så fick jag sitta där. Men i det här nya, i den nya versionen där, så tyckte jag att jag var på precis rätt plats. Det här är ju jättehärligt, alltså, tyckte jag då. Och det jag såg och uppfattade, det var ju, jag vet inte vad jag ska kalla det, essensen, alltså det här centrum eller mitten, den här kärnan, källan. Kärt barn har många namn, vi kan kalla det massor. Och att jag upplevde liksom det utifrån den här större medvetenheten. Och att då blev det någonting helt annat än när jag sitter där och bara har tillgång till, jag får leta efter egot här, efter mitt lilla futtiga ego, det medvetna. Klockan är snart 7. Vi skulle ha en paus vid 7, va? Visst var det så? Så man kan ju fråga sig då, hade jag någon nytta utav det sen i livet? Ja, men självklart, det hade jag. Det omvandlade hela mitt sätt att uppleva mig själv och hur jag såg på mitt ansvar i livet och mitt ansvar gentemot andra människor. Det stod glasklart för mig att det är jag som skapar mina egna upplevelser. Och det är ingen som, om jag blir arg på någon för att den har gjort någonting mot mig, så är det i mig de känslorna föds. Det är ingen som droppar in ilska genom något hål i huvudet eller något sånt där. Utan det är jag själv som skapar det. En helt annan person skulle inte alls bli arg, till exempel. Och jag kan ju inte säga att det inte var någonting jag visste tidigare eller hade tänkt tidigare, men nu var det liksom en genomlevd erfarenhet på något vänster. Ja, men det är nog det sätt jag kan beskriva det, att det kändes genomlevt. Och det har ju jag haft med mig. Jag har det med mig i arbetet. Det är som en ledstjärna som jag prövar mig själv emot hela tiden. Den här vetskapen om vad som är egentligen gott. Vad det är som ger möten, vad som skapar öppningar, vad som gör att vi gör skillnad i livet för varandra. När jag då hamnar i min kris i och med cancersjukdomen, så fanns det här naturligtvis med mig. Och jag har ju jobbat med kvinnor som har haft bröstcancer, där de har hamnat helt på kollisionskurs i sina relationer. Där båda parter projicerar hej vilt på varandra. Och projicera det gör vi ju när vi tänker att ja, men det är dig det beror på. Om inte du var så korkad och dum så skulle jag må mycket bättre. Men egentligen, om man ska på djupet ta till sig den här djupgående insikten som ju den här erfarenheten gav mig, så innebär ju det att nej, jag kan inte ge någon skulden för hur jag reagerar. Jag måste hålla i mina känslor. Om jag vill vara en god, sund kraft i mötet med andra människor, då måste jag kunna hålla i mina reaktioner. Jag behöver inte bli arg på mig själv för att jag reagerar, för det är mänskligt. Vi lever i det här, den här tredimensionella världen och rumtiden, och det ingår i det mänskliga att vi känner allsköns känslor. Och det gjorde ju jag också när jag hade den här omvälvande erfarenheten. Det klingade ju ut, och sen kom ju tjattrande röster tillbaka i huvudet som skulle mäta och väga och jämföra och tycka och tänka om allt och alla. Men då var det stor skillnad på hur jag kände inför det och förhöll mig till det. För att jag visste att nej, men det har ingenting med dem att göra. Det är jag. Det är mig det handlar om. Så när jag och Lasse, min delsbo, han bor delvis hos mig så jag kallar honom för delsbo. När vi då reste igenom det här tillsammans, då fanns det som en tyst överenskommelse mellan oss att nu måste vi vara varsamma. Och vi behövde egentligen aldrig prata om det. Det var som givet att nu är vi varsamma med varandra. Och jag ser det som när, om jag ska ge någon bild av hur det kändes att vara tillsammans i det, så var det som att vi vilade tillsammans i det som var. Och jag vet ju i vissa stunder så, alltså man blir ju så slut i kropp och själ och allt. Så ibland så grät jag ju bara och kröp upp hos Lasse, och han bara kunde hålla och vila med mig i det som var. Och jag tänker att hade vi gått igång på, om jag hade gått igång på när han hade känt sig lite osäker och tafflig och inte visste hur han skulle hantera saker. Om inte jag hade varit beredd att gå till mötes och säga till honom att ja, men så här, gör så här, hjälp mig med det. Så hade vi ju kunnat haft jättehäftiga gräl och så. Och jag tänker, han och jag har ju vanligtvis kunnat ha ganska roliga gräl och bråka med varandra och sådär. Jag kan ju tycka att det är lite uppfriskande och kul ibland att tillåta de här lite enkelspåriga grälen på skoj då. Och släppa iväg den bit, och sen får man ju skärpa till sig efter ett tag då. Så nu är klockan 7 och vi ska ta en paus.
Jag funderar, det är väldigt mycket man funderar på, det är väldigt mycket intressant.
Ja.
Just det här som du ville bli av med nu,
ja.
Du gick ut och satte det där i skogen.
Ja.
Och som du då berättade, kom du ut och var en annan människa. Hur många människor kan komma på att göra det?
Nej, det är ju just det.
Ja. Man kanske kan göra det om man tänker att man behöver hjälp. För så många människor som mår dåligt, vad man förstår, skulle ju behöva det här som du sa. Det verkar ju så skönt.
Ja, och, men du ska ju komma ihåg då att det är lång tid av lidande innan det där dök upp som en sista utväg var det ju. Så det är verkligen inte så att jag, hej och nu ska jag gå och sätta mig i skogen och så ska jag få en sån här upplevelse utav allt det. Så var det ju inte, utan det var ju mycket lidande innan jag landade där. Men det är bra att du ställer den frågan, därför att jag har ju sen, jag märkte ju sen i arbetet att jag höll människor i deras processer på ett helt annat sätt. Sådana som man gick igenom trauman och sånt här. Och att också att jag klev ur vägen, det är sånt här mantra som jag har när jag jobbar. Vi måste gå ur vägen för det som behöver ske. Att vi oftast tror att vi måste göra så himla mycket, vi ska greja och dona och fixa till. Men egentligen när vi kliver ur vägen, vi behöver gå ur vägen för oss själva, vi behöver gå ur vägen för de människors processer som vi då försöker hålla och understödja. Och det är ju också en sån insikt som har kommit med den erfarenheten som jag fick då. Och ja. Och det är inte, alltså jag menar, Jag har ju lika mycket konstiga känslor och tankar som alla människor. Det är bara att jag förhåller mig på ett annat sätt till det. Jag har min ledstjärna som jag prövar mot. Ja, det kanske inte är så god idé, säger den. Och det är, om, ska man se det utifrån det här så kan man säga att egot har fått en mindre uppgift i mitt liv. Att jag har lite bättre kontakt med det större, kan man ju säga.
Jag måste bara säga en sak. När människor beter sig på ett visst sätt,
ja,
som man tycker själv är onödigt mot det, då är det skönt att tänka att de mår inte bra.
Ja.
För då kommer man, då dömer man inte människan.
Nej.
Så det finns så många sådana saker som är bra att tänka.
Mm. Ja, det är ju ett jättebra exempel att tänka att den personen inte mår bra. För det är ju precis så det är oftast. Det vet man ju själv när man langar över någonting till någon att åh, vad skönt att vara bli av med det där. Men inte i längden, för man märker att man åsamkar andra lidande och det blir jätteobehagligt. Att känna, ja, men jag vill väl inte vara någon sån som gör andra människor illa. Och ändå gör vi det emellan varven. Men att det inte är antingen eller. Jag tycker ju om att leka med sådana där förbjudna känslor och sånt där. Det är jätteroligt, kan jag tycka. Och att det är någonting som vi behöver också. Vi behöver tillåtelse att ta ut svängarna. Men i medvetenhet om vad vi gör och under trygga former så kan man. Och då får man ju också mer tillgång till sig själv. Och man kan tillåta sig att se att man är avundsjuk, att man är arg på alla som ser ut på ett visst sätt eller något sånt där. Allt sånt där som vi kan ha med oss. Och får man leka med det så blir det ju lite avdramatiserat. Mm. Ska vi ta paus då? Plockar jag ut den här?